Precis, då kör vi. Podcast om affärsutveckling. God morgon Karin.
God morgon Jan.
Hur är läget?
Jo, det är bra.
Ja.
Helgen eller måndagen efter Mello-helgen för dig.
Ja, precis. Ja. Första gången jag har varit på Melodifestivalen live.
Ja. Hur var detta?
Ja, det var en riktigt härlig upplevelse att se hela detta jätteeventet i Växjö, eller Vida Arena i Växjö, med 6000 personer och direkt sändning. Och så hade vi lite kopplingar till Vilmas pojkvän Anton Hagman som gick vidare till Andra chansen. Så att vi var ju, stod ju där med plakat och grejer. Och,
ja, verkligen levde er in i detta.
Precis.
Ja, spännande. Och du lyckades få till något litet möte också, mitt i fest.
Absolut.
Festandet, eller?
Ja, jag träffade lite folk från SVT och så får vi se vad det blir av det.
Ja, ja, det, man får ju inte missa chansen.
Nej, absolut inte. Nej. Det blev ju bjudna på, eller inbjudna på deras efterfest tidigare. Så alltså, det var ju lite skoj.
Mingla runt.
Absolut.
Så och fotograferna plåtade dig?
Inte mig. Det var ju det som var roligt. Vilma och Anton gick framför oss och då var det ju blixtrar till höger och vänster. Jag har aldrig sett som man. Och när jag och min fru Karin kom då så var det helt, stendött. Det var inte ens som tryckte av misstag.
Nej.
Så de kände att det var två som var totalt ointressanta. Det var rätt roligt att se den, hur det bara blixtrar och helt plötsligt så var det så, och jag stod ändå kvar lite med Karin. Jag tänkte, de kanske tar ett av mig och sa, jag kommer.
Nej.
Vilmas pappa och mamma, nej. Vi är totalt helt ointressant.
Så är det. Så det får man liksom bara tugga i sig.
Och hur har du haft det? Du har firat födelsedag
i veckan. Jag firade födelsedag förra veckan. Mm. Så sen fick jag springa i kapp det lite.
Ja,
men så det var väldigt mysigt. Ja, så. Ja. Fick så mycket blommor på alla hjärtans dag. Det är ju bra dag att fylla upp.
Ja, det vill jag säga.
Så det var väldigt trevligt. Nu har vi ju laddat för den här podden och vi tänkte att vi skulle prata konkurrenter idag, Jan.
Mm.
Vi tror att det är väldigt många företag som snart, om de inte redan har fått det, så kommer de att få nya konkurrenter. Det stämmer.
Ja, det stämmer. Jag nickar, men det hörs inte när jag nickar. Nej. Jag får prata samtidigt.
Ja, det får ju göra.
Nej, det är helt riktigt. Jag tror de kan komma från alla möjliga konstiga håll som man inte vet om. Utan,
och vi har ju tjatat lite kring det här att man måste ha bättre koll på sina konkurrenter.
Ja, och det blir väl dagens podd också att ni i ledningsgrupp och styrelse måste så att säga försöka avsätta tid för att se vad som händer runt omkring er verksamhet och på andra håll också. Så det gäller verkligen att ha ett vidvinkel syn.
Mm. Och det känns ju som det går väldigt, väldigt fort nu inom många branscher. Bara som något exempel inom industrin kommer ju 3D-printing, additiv tillverkning väldigt, väldigt fort. Och man vet väl inte riktigt var det ska ta vägen. Inom bilindustrin kommer det här med själv körande bilar, heter så, självkörande
bilar. Och där är det ju så att säga, det är ju många aktörer som jobbar på den fronten.
Precis.
Och inte minst Uber så att säga, som också har samarbete med flera olika biltillverkare.
Mm.
När man tittar på det här, och det är klart att det kan man ju tänka, jag menar, jag som åker mycket taxi och numera Uber, så kommer det självkörande. Vad ska taxichaufförerna göra då? Ja. Eller så här, det kommer en bil utan förare.
Ja, och det är ju, det här är ju bara exempel på ett par branscher, men det är ju väldigt många andra branscher också som förändras mycket. Och jag tycker klon är nu egentligen att konkurrenterna kommer in från helt andra håll.
Ja.
Alltså, tidigare har man haft en känsla av att konkurrenterna har stärkts inom sin bransch.
Mm.
Ett litet företag har blivit en större aktör.
Mm.
Men det som händer nu är ju att konkurrenten kommer från ett helt annat håll, ja, och går in i branschen.
Och det gör det ju ändå mer komplext, Karin, ja, beroende på att vi tycker ju lite generellt att business to business har lite för dålig koll.
Mm.
Och då pratar vi ur det traditionella perspektivet egentligen.
Absolut.
På sina konkurrenter.
Mm.
Svårigheten här blir ju att vi inte vet var de kommer ifrån, så att säga. Men jag tror ett tips där är ju tror jag att titta från IT-sektorn. För där tror jag, oavsett vilken bransch det är, att där kan det komma.
Mm.
Jag vet, vi pratade lite grann om byggindustrin.
Ja.
Du hade läst någonting, Karin. Vad var en artikel?
Jag hittade bara en artikel att det var ett IT-företag som hade gett sig in i byggbranschen.
Mm.
Och först trodde jag det var att man hade köpt ett byggföretag, men det var det inte, utan de hade köpt ett företag som höll på med ärendehanteringssystem för byggsektorn. Men det visar ju ändå det här, tycker jag, att man kommer att titta sig omkring.
Mm.
Och jag kan tänka mig, det är bara så här, som jag funderar kring, men att branscher som är lite traditionella, lite långsamma i sin rörelse, där kan man ju tro att man går in och tänker här ser man stora vinster att göra genom att effektivisera eller digitalisera.
Jag tror ju, tar du byggsektorn så är det ju en traditionell som det inte har hänt så där vansinnigt mycket. Och jag tror det är stora pengar och det byggs mycket.
Mm.
Vilket gör att jag tror att det kommer komma in intressenter som vi inte har sett i den branschen tidigare, inom en femårsperiod i alla fall.
Mm. Och det finns ju många där som, alltså där man ändrar sättet att bygga.
Mm.
Jag såg någonstans där man, i någon artikel, om det var i Dagens Industri, där man skrev att ett sätt, och tydligen är det en del av de stora drakarna som börjar så, att man skapar helt enkelt dotterbolag som förändrar, som går in och tittar på marknaden ur ett annat perspektiv, och som digitaliserar processerna. Det är ju ett sätt.
Mm.
Och det kan man ju tänka sig att det händer i många fler branscher.
Uh-huh.
För att det är så svårt, jag kan tänka mig det, för att det är så svårt att ändra i när du är en jättestor aktör.
Mm.
Då är det svårt att plocka in de nya processerna, ett nya sättet att tänka.
Mm.
Och genom att göra det då ett separat bolag, lever du ju inte med historiken.
Nej,
på
det gör du
sätt.
Inte. Det blir något nytt, och det blir att de som jobbar där verkligen kan fokusera på detta.
Precis.
Så jag tror vi kommer se.
Ja, och då kan det ju bli.
Det är lite som en trendspaning, att vi kommer se avknoppningar inom många branscher där en traditionell aktör går ihop med en ny partner egentligen, för att se vad framtiden kan.
Och då kan du ju också plocka in helt annan kompetens i det dotterbolaget som du kanske inte har i din stora verksamhet.
Nej, och som du normalt kanske inte plockar in.
Nej, och det kan ju också vara så att du kan ju vrida din verksamhet successivt på det sättet och plocka in mer i den nya modellen efterhand.
Ja.
Så det är ju säkert så att det blir ett sätt att klara den här, överbrygga den här övergången.
Mm.
Men jag tänkte, vi var lite inne på det här med att konkurrenterna kommer från ett helt annat håll, och vi pratar, Uber känns ju som ett slitet exempel, men samtidigt så ligger de ju väldigt, nu har de ju kommit med Uber Eats till exempel, som är en tjänst finns i Stockholm, där de kör hem krogmat från olika restauranger.
Det har vi ju i och med Nu, vi har ju haft två flyttare upp. Barnen har ju flyttat upp till, och de, vi beställde Uber Eats och ja. då kom de upp med maten. Ja. Thai-mat som vi hade beställt någonstans ifrån. Så att det, och jag tror även städtjänster så att säga har de börjat prata om också. Så att det kan ta vägen. Det finns liksom inga, det finns inga gränser för. Nej. Utan det är bara ditt eget. Det är du själv som sätter gränserna egentligen.
Ja, vad du kan göra.
Och med Uber är liksom uttjatat, men det är ju då ett fungerande system. Och jag som kund, jag vet, jag har nämnt det tidigare, jag tycker det är så väldigt kundvänligt att man beställer i förväg, du vet exakt vad det kostar, du vet vilken rutt, du ser chauffören vad han heter, det är snyggt, ordning och prydlig, och så drar man det direkt liksom. Du behöver inte upp med någonting, utan du, det är så bekvämt det kan vara att åka.
Och vad är det då? För det, vi pratade lite här före. Vi gör ju fika lite innan vi börjar. Ja. Jan och jag. Mm. Och då, vad är, när du beskriver det så, Jan, och beskriver fördelarna, så är det ju inte egentligen att du köper en bil och en förare, men du köper ju användarvänligheten.
Ja.
Du köper ju en funktion. Det är ju också ett sätt att se på det här, om man nu ska titta på sin egen verksamhet och titta på om vi släpper allt med sälja produkter eller hur vår tjänst är paketerad. Om vi bara tittar på den funktionen som kunden köper, vad är det man vill ha? Mm. För det är ju precis det du beskriver när du berättar hur bra du tycker det är. Så beskriver du egentligen kundperspektiv.
Absolut.
Och det är ju ett sätt att göra en övning, om man nu släpper alla vilka produkter jobbar vi med och så vidare. Och titta, vad är det vi...
Vilken funktion är det?
Vad är det, vilken funktion
vilken
är det?
Vilken funktion och hur skulle vi kunna? Så jag tror att många... skulle kunna titta på sina egna, alltså affärsmodellerna skulle kunna se helt annorlunda ut egentligen. Sen måste du alltid räkna hem affären på det ena eller andra sättet, och kunden måste betala. Men jag tror att det finns ett annat sätt att närma sig sin marknad kanske än den vanliga traditionella.
Ja, och man kanske genom att göra så, om man nu tänker, nej, vi säljer inte produkten, vi leasar ut den eller vi hyr ut den. Det blir ju också att skanna av kanske hur svårt eller hur lätt skulle det vara att förändra affären på det sättet, kan jag tänka mig. Känns det som att det skulle vara väldigt, väldigt svårt att förändra affären? Ja, då kanske konkurrensen inte är precis runt hörnen. Men känns det väldigt lätt att förändra affären, så kan man ju tänka sig att någon annan ser den möjligheten.
Ja, men jag tror också att det största motståndet, eller ett av de större motstånden, är det interna. Alltså att man är van med att göra affärer på ett visst sätt.
Ja.
Och kan inte tänka sig något annat sätt. Och jag tror att här finns det så många möjligheter. Här finns det ju möjligheter både att hitta en ny möjlighet i affärsintäkter.
Mm.
Det finns möjlighet till att närma sig marknaden och nyade marknader på annat sätt än vad man har gjort traditionellt.
Mm.
Och det finns möjligheter också att öppna upp för nya partnerskap som man inte heller har tänkt på tidigare.
Nej. Men det är väldigt, när man tänker efter, alltså det är ju jobbigt att sno runt ett... Om du sitter med ett traditionellt bolag, det är ju jobbigt att göra den här, om det är en riktigt stor förändring.
Ja, det är det. All förändring känns ju och kan vara smärtsam så att säga, men kan vara nödvändig för överlevnad också. Mm. Så att jag tror att återigen vårt mantra med ledningsgrupper och styrelser, att det gäller att ha nyfikna personer i styrelsen och nyfikna i ledningsgruppen på allt som rör sig runt omkring.
Mm.
För att försöka ta så mycket intryck. För det är svårt att veta vart man ska gå, vart ska jag vara någonstans och hämta information och så vidare.
Ja.
Det är ju bara genom att ha så mycket kontakter som möjligt och vara aktiv. Och titta på nätet och gå på seminarier och prata med partners och kunder liksom, så man känner av vad, och det gör man ju bäst då genom att träffa så mycket folk som möjligt.
Precis, och du gör det kanske inte, alltså det räcker inte med ett strategiskt seminarium en gång per år.
Nej, det gör det inte.
Det kan vi konstatera. Den tiden är förbi.
Ja,
om den
har
inte
alltid varit. Alltså det, ja. Det har inte räckt då heller, kan man Nej. Säga. Men att det är ändå mer nu att titta på framtidsfrågorna och belysa dem och få input, så att säga. Få externa personer som kommer in och pratar om någonting som man inte normalt sett tar upp i ledningsgruppen eller i styrelsen för att bygga på kunskap om vad som händer där ute. Ja. Så att vi är så bra rustade som möjligt.
Ja.
Men det är inte lätt, inte.
Nej.
Det är absolut inte.
Nej.
Men om man inte gör någonting själv, då gör ju någon annan det.
Ja, precis. Och kanske man också ska fundera så här att om man börjar diskutera internt, då är det också lättare att veta vilken kompetens eller var vill jag hämta extern kompetens någonstans. Men om man inte har den interna diskussionen, då blir det också nästan omöjligt. Mm. Så att man måste börja med sin egen kunskap och försöka bredda den, tror jag.
Ja.
Apropå det här med självkörande bilar, läste nu om Google. De har ju knoppat av sitt bolag. Det heter nu Waymo. Men i det här bolaget har de också börjat samarbeta med Chrysler. Så de säger att de ska komma med en bildelningstjänst 2017.
Ja.
Så det blir ju lite spännande. Jag tänker på alla som är inne nu och kämpar inom den sektorn.
Mm.
Det är ju väldigt, väldigt många som är där nu och ska försöka hitta de nya
tjänsterna egentligen, ja. Av att sälja bil på ett annat sätt.
Precis.
Än det traditionella.
Ja.
Och det här som var bilen för oss har ju varit väldigt kanske mycket en trygghet och frihet för att kunna ta sig, men också en form av status symbol.
Precis.
Och
men frågan
det
är om vi kommer
att
köpa de självkörande. Det är kanske inte så att vi kommer att köpa de självkörande bilarna.
Nej, jag tror inte det, utan du förmodligen har ett abonnemang på självkörande bilar eller att du betalar per minut eller per gång eller per vad det nu är för någonting. Mm. Och där.
Men du sa ju själv att nu har jag två bilar på garageuppfarten.
Ja, precis. Ja, det är ingen bra investering.
Nej, det är ingen bra investering. Det kanske bara ska vara en.
Ja.
Ja.
Ja, det ska det absolut vara just nu. För nu behöver vi inte mer än en. Så att
det kommer ändras.
Men det kommer öppna sig möjligheter, tror jag. Vi kommer se inom de kommande åren kommer det hända väldigt mycket, tror jag.
Ja, det tror jag också.
Och spännande. Jätteskoj.
Ja.
Det är ju spännande tid.
Superspännande. Och om vi då går från Googles bildelningstjänst och pratar lite om det här med delningsekonomin överhuvudtaget, så är det faktiskt så att vi börjar vänja oss vid att dela produkter och köpa på det sättet. I höstas gjorde Nordea en undersökning och de kom fram till att 13% av svenskarna nu utnyttjar delningsekonomin på något sätt.
Ja.
Om det är Airbnb eller andra tjänster.
Mm.
Och det är ju lite intressant, även om de konstaterar då att vi tycker det är lättare att låna någon annans än att låna ut själv.
Ja, just det.
Det är ju lite. Men det.
Men jag tror att
det
är ett mindset som vi har ärvt med oss, det här med hur vi ska äga saker och ting.
Mm.
Men jag tror att det kommer med de yngre generationerna. De ser inte, jag ser ju det på våra barn, så att säga. De har inte alls samma behov av att äga saker och ting.
Och de kan köpa begagnat och de kan sälja begagnat.
Ja, ja.
Det är liksom inga
De går mycket mer över de normala eller de gamla traditionella gränserna, så att säga. Tänker inte riktigt som vi. Så vi har bara sett början av det.
Ja.
Och det är ju också en överlevnadsfråga för det här jordklotet och resurserna. Så att
det är det ju.
Det är ju.
Absolut. Visste du att det finns en delnings det är väl en delningsapp där du kan låna grannens grejer. Alltså nej. Som går ut på att du ska kan låna grannens borrmaskin. Nu ja. Har du så nu, fin grannsamverkan så du kan vi göra det ändå.
Då kan man säga att vi har varit långt före.
Ja.
För att vi har lånat grejer hela tiden.
Ja, precis.
Och det har man väl alltid gjort.
Ja, det har man nog alltid gjort.
Man har, det har funnits någon form av delningsekonomi.
Ändå, ja.
Ja, ändå faktiskt.
Jo,
mer eller mindre.
Ja, men det är klart, bor du i storstan och du flyttar till nya områden, du har inte... du tappar ju lite det, om man säger det gamla sättet där du bodde länge i samma miljö och så här. Det försvinner ju lite och då kanske du har nytta av va?
Ja, och sen är det, ja, men tar vi bilägandet så att säga, som i Stockholm är nästan helt omöjligt när det inte finns några parkeringsplatser.
Precis. Och du har ingenstans av borrmaskinen heller. Så
nej.
Det kanske ingen skillnad.
Nej, men det är ju ett koncept. Jag menar att du bor i en hyresfastighet och där har du alla verktyg nere i källaren.
Ja.
En liten verkstad där alla får använda. Ja. Så ingår det i hyra.
Ja, där ser du. Du har kommit på någonting. Ja. Hur tycker du att man som företag ska se på det här med nya konkurrenter? Vad skulle du vilja, om vi skulle försöka ge några lite sammanfattning på råd? Vad skulle du vilja säga?
Jag skulle vilja säga att man avsätter tid till att bara prata den här frågan till exempel. Och då kan ju ledningsgruppen, samtliga ledningsgruppen eller det styrelsen försöka ha med sig nya trender, nya eller man tar in en föredragsläsare från det behöver inte vara Kairos Future eller någon som tittar in i kristallkulan och ser vad som händer, så att man själv inspireras av att försöka tänka i nya banor. Men också ta hjälp så att säga utav externa partners som kan vara med och föra den här processen. För det blir en processfråga i detta också. Och då kanske det är så att man ska lägga den vanliga agendan i ledningsgruppen eller styrelsen åt sidan. Utan bara fokusera på detta.
Mm.
Och sen så boka uppföljning och sen också det tycker jag... portionera ut så att man gör någonting mellan mötena, det vill säga att du Karin ska vara med på Dig och Demo Day till exempel, eller sånt som händer runt omkring, och då får man ju också inspiration och man får nya tankar och så det kanske vi kan göra eller så kan vi inte göra, eller vi kanske kan bjuda in den här föreläsaren
till
företaget och prata för all personal om nya marknader eller nya saker som händer som kan komma påverka oss också. Mm.
Jag tror också att vi ska prata mycket mer med varandra, alltså företag emellan. Vi har ju, de flesta företag lever ju i någon form av nätverk och jag tror egentligen att vi kan vi lever ju ofta i ganska liten damm så att säga, faktiskt kan prata mer med varandra kring de här sakerna för att gemensamt putta det framåt.
Jag tror genom att prata och dela med sig om vad man gör i vardagen och hur och inom, om man är ett större företag till exempel, men även ett lead liksom, av kunskap som man har och delar man den så att säga med varandra, då föds det nya saker också. Men om man bara kör i sitt eget stuprör, så då blir det ingen dynamik tror jag i bolaget. Tricket är att försöka hitta det i vardagen, det vill säga att du ska inte bara ha de här nu har vi en samdag där vi diskuterar det här, utan det gäller att hitta den här och hitta den typen av personer också i bolaget som är med och driver framtidsfrågorna. Och så använder man sig utav dem så att säga mycket, men det gäller återigen att vara nyfiken på framtiden, nyfiken på vad som heter eller vad som händer runt omkring oss.
Tror du det bästa knepet är att anställa eller utse någon eller några som har det här ansvaret, eller tror du det är bättre att försöka lägga det på fler i bolaget?
Jag tror, det får man nog titta på varje bolag. Jag tror en kombination av att vår uppmaning är ju, vi säger ju mycket ledningsövningar vi har, det är ju in or out, och det gäller ju all personal och alla anställda. Att liksom att det är ens egen självbevarelsedrift att se till vad som händer i min egen profession. För annars så är det någon annan som tar mitt eget jobb eller någon konkurrent eller någonting. Så det gäller att ha egna folk som drivs och är nyfikna utan att det kommer från centralt håll. Mm. Eller från ledningshåll.
Mm.
Det är en grej. Sen tror jag att har man några stycken som är lite mer framåt, lite mer nyfikna, lite mer, så är det ju jättebra att ge dem ytterligare mer förtroende för att driva den här typen av frågor.
Mm.
Och också slänga in dem, och även om inte det är ledningspersoner, så att säga, att få in dem i ledning så att alla börjar tänka.
Mm.
Så det, och sen kan man ju då ta hjälp av externt också. Så det är en mix utav alltihop.
Ja. Men om man kan säga, stora företag, de har ju, stora tillverkande företag har ju ofta man har en produktutvecklingsavdelning och så man har, och har haft det länge. Så att man har ett systematik att vara innovativa. Men det finns ju många företag som, mindre och medelstora företag, både inom produkt- och tjänstesidan, som kanske inte har den systematik i sitt sätt att ta fram nya tjänster eller produkter. Tror du framtiden kräver betydligt mer utvecklade innovationsprocesser? Jag har funderat lite på det.
Jo, men det, jag tror du är spot on där, Karin. För gör du inte det, då riskerar du ju så att säga att bli iväg, omkörd eller uppäten, eller att marknaden förändras, så står du där och undrar vad som hände.
Mm.
Men tricket är ju att hur får du till en sån process? Hur driver du en sån process i företaget, och vem kan göra det och så vidare?
Jag tror inte heller på egentligen att det ska vara en isolerad process, utan det är ju oerhört viktigt att eftersom den utvecklingen som är nu, det handlar ju just nu i många branscher kanske inte om att du ska liksom utveckla någon produkt, det finns det ju givetvis också, men i många branscher handlar det ju om just att utveckla funktionen, enkelheten, och då måste du måste ha erfarenhet, du måste se på marknaden på ett annat sätt. Det kanske inte är det klassiska, jag försöker komma fram till att det kanske inte är det klassiska produktutvecklingsjobbet, du behöver vara väldigt utåtriktad och se vad som händer i världen.
Ja, jag tror du har en point där, för att det gäller att få i de bolagen där du har produktutvecklingsteam så att säga, som bara tittar, så gäller det verkligen att titta utanför och inte jobba så som man har gjort traditionellt.
Nej. Jag tänker kanske att säljare och marknadsfolk och företagsledning, de som förhoppningsvis har lite blick ut mot marknaden, att det är väldigt viktigt att de engagerar sig i det här också. Ja. Som de kanske inte har gjort tidigare.
Nej, men jag tycker frågan så att säga är att hur, som du ställde, hur jobbar vi med vår innovationsprocess? Om vi nu har någon, så att säga. Eller är det slumpen som avgör?
Ja, och den är ju intressant att lyfta på ett ledningsmöte. Eller varför inte i styrelsen?
Ja, absolut.
Det kräver nog lite diskussion i många bolag. Ja. Jag såg någon annanstans en kille, det var förmodligen en konkurrent till oss, jag tittar inte så noga, men han pratade på, det gäller att inte bara titta på konkurrenterna utan man måste ha koll på konkurrensen.
Mm.
Och det tyckte jag var en bra reflektion, för konkurrensen kan ju också handla om att du, det behöver inte ens vara en produkt i din egen bransch eller en tjänst i din egen bransch, utan det kan vara en konkurrens om pengarna eller...
Absolut. Det kan komma från något helt oväntat håll. Ja. Det är ju det som gör det så mer komplext. För om man tittar traditionellt så har det ju varit aldrig lätt. Utan man har ju fått lägga tid på att göra konkurrensanalys att säga på produkter och produktfördelar. Men nu när den kan komma från ett helt oväntat håll, då blir ju den frågeställningen är mycket, mycket svårare.
Och mycket, mycket vidare.
Ja.
Och kräver ju mycket... Och det kanske där kanske vi kan koppla ihop med det här att du behöver omvärldsmänniskorna på något vis. För att du kan inte vara supersnäv inom din profession om du ska titta på konkurrensen.
Nej, och kanske ur ett bredare också inte, perspektiv. Jag tror du behöver ju både spets, men du behöver ju... Folk som förstår hela processen hos dina kunder, eller kunders kunder så att säga. Och det gör du inte genom att bara förstå det du själv. Utan ska du kunna hitta den rätta lösningen måste du förstå en väg ända ut.
Absolut. Vad skulle du mer vilja skicka med? Nu är det lite...
Som vi sa, ta upp den här frågan. Att försöka tillföra nya perspektiv och se, kan vi hitta nya perspektiv som vi inte har tittat på tidigare? Titta på vår egen digitaliseringsprocess, vad är vi så att säga? Och då är allt ifrån själva affären till hur vi kommunicerar.
Och det tror jag, det här med att titta på digitaliseringsprocessen, det tror jag är super, super viktigt.
Ja, men det blir en sammanblandning och jag upplever att det är en väldigt sån här, vad är vi slänger oss också med digitaliseringsprocessen, men det kan betyda så mycket utav det, och jag tror företagen har svårt att bena i det här. Vad innebär det?
Men och det
man
tror
får ta
jag
upp så... det och man får ta hjälp. Och så får man börja någonstans. Det finns inga...
Nej.
Utan du har själva din egen affärsmodell. Du har sättet du kommunicerar. Som jag ser och producerar också.
Men jag tror precis som du. Jag tror det är jätteviktigt att bena i vilka olika delar har vi i vår digitaliseringsprocess.
Man slänger sig och så drar man allting över samma kant. Men det beror på många olika faktorer. Precis. Liksom, och man måste titta ur flera olika perspektiv. Ja. Det finns inte liksom en digitaliseringsprocess och så är det klart. Utan det är allt ifrån affärsmodell till produktion till
gränssnittet mot kunderna.
Allt. Ja. Och det är det som gör att det är liksom, vi har många, alltså, man står och trevar, man vet inte var man ska
vilken ände börjar jag. Men jag tänker så här också, vet inte om det gäller i alla branscher, men jag tror så här, när det kommer teknik som så uppenbarligen då underlättar och effektiviserar för oss och så. Det är klart att du kan lägga en bata-strategi och så börja i en ände, men jag tror att det finns ett värde i, på samma gång som du gör de här genomlysningen av bolaget, om du är ett mindre eller medelstort företag, så tror jag att det är viktigt att börja i någon ände. Egentligen bara för att lära sig
och göra något lite pilotprojekt behöver inte ta allting över en.
Nej.
För då blir det så stort och oöverkomligt också, utan man får börja någonstans och göra någon pilot och sen så se att det fungerar och så får man
jobba vidare. Ja. Det tror jag är jätteviktigt, att inte stå vid kanten nu och vänta, för då kan man vänta ihjäl sig på något vis.
Ja, det beror på vilken typ av person man är. Early adapters eller laggers eller vad heter det?
Men det är ju svårt då att som om du tillhör företagsledningen då, så måste du ju, vi tror ju i alla fall det, att de flesta behöver komma igång,
ligga framkant. Någonstans i det första skedet i alla fall. Ja. Alla bör börja med någonting. Inget sker sig automatiskt.
Nej, gör det inte. Nej, så är det.
Och sen tror jag också på att se vem i min närhet kan jag kanske kroka arm med på något sätt. För att lära sig eller köra ett projekt tillsammans.
Ja.
kan ju vara en leverantör eller en partner varsom, eller en kund.
Ja.
Så får man ett gemensamt utvecklingsprojekt som också
det
kan hända massor med spännande saker.
Precis, och för det är ju så, utifrån så ser du ju egentligen inte så mycket vilken kompetens som finns i andra bolag.
Nej.
Utan mycket bra. Men bra, Jan, det är ju bara att konstatera, vi möter det ju hela tiden här via våra kunder, att det är mycket ny konkurrens ute på marknaden och vi måste vara taggade.
Vi måste vara taggade och det finns bara möjligheter.
Det finns bara möjligheter.
Jaha.
Då går vi ut och fångar några möjligheter då idag, eller?
Det gör vi absolut.
Ha det gott.
Ha det gott, Karla.
Hej.
Hej.